Det här är en podd från Svenska Yle.
Hur kan utnyttjande av en person i till exempel städbranschen se ut när det är som värst, Natalia Ollus?
Som värst kan det handla om att den här personen, förutom att hen inte får någon lön eller får för lite lön, blir hotad eller till och med misshandlad eller på annat sätt utnyttjad av den här arbetsgivaren.
Det här är nyhetspodden som inte tar semester i sommar utan fortsätter att tackla aktuella och intressanta ämnen. Jag heter Johan Ekman och idag ska vi tala om utnyttjandet av arbetskraft och speciellt utländsk arbetskraft i Finland. Varför det förekommer i sån utsträckning som det gör. Och vi ska också fundera lite på vad man kan göra åt saken. Helsingin Sanomat publicerade nyligen ett reportage om den här frågan. Och det var alltså speciellt städbranschen som var i fokus i det här reportaget. Och med mig idag har jag juristdoktor Natalia Ollus som är chef för Europeiska institutet för kriminalpolitik, HEUNI. Igår i A-studio så sa du att du inte är speciellt överraskad av det som framkom i det här reportaget. Och för att vara ärlig så jag är inte heller, därför för att det här har ju uppdagats tidigare. Det här är ett problem som länge har pågått. Men nu fick det massor av uppmärksamhet i media. Men varför har man inte åtgärdat den här saken tidigare?
Det är svårt att säga. Alltså, som du säger, så det här är ju inget nytt fenomen. Vi har på HEUNI forskat i det här över 10 år. Och 2014 gav vi ut en rapport som handlar om städ- och restaurangbranschen. Och där vi skrev om precis samma frågor. Alltså helt samma frågor som den här Helsingin Sanomat-artikeln då gick ut på. Själv tycker jag det är jättebra att, nu, att den stora allmänheten nu får kunskap om det här. Och kanske det då också leder då sen till politiska och andra praktiska åtgärder. Men det här, jag tror att det har att göra med, det är ju en väldigt mångfacetterat problem. Ja, dels har det att göra med då att man har outsourced, alltså sålt ut städningen. Dels har det att göra med det att städbranschen i sig, som alltid kanske har varit dåligt sådär ansedd eller dåligt betald, har blivit ännu sämre ur arbetstagarens synvinkel. Så att de som jobbar inom städbranschen i högre grad idag är alltså utländska arbetstagare än förut.
Ja, i den här artikeln kom det ju fram då. Det var väldigt konkreta exempel på människor som i långa tider, i flera år, hade arbetat för företag som ibland inte alls betalade någon lön. Och de ibland väldigt låg lön, som också hota de här människorna. Människor i en väldigt utsatt position. Invandrare som till exempel var rädda för att inte få stanna i landet eller inte hade helt enkelt sådana resurser som språkkunskap. Det här var verkligen chockerande, men du säger att ni har skrivit rapporter om det här. Och då blir jag just att fundera på det här, att krävs det alltid en sån här väldigt stor offentlig uppmärksamhet för att politiker ska ta tag i sådana här frågor?
Nu kanske. Alltså, nu har det ju mycket hänt alltså under de här 10 åren som när vi har forskat i det här. Att det har ju talats mycket om det. Det har liksom gjorts handlingsplaner och det har varit olika arbetsgrupper och lagstiftningen har ändrat och så vidare. Men att det har inte kanske, vi har inte haft någon sån systematiskt och strukturellt sätt att ta itu med det här. Och kanske det som har hänt, nu går det här kanske lite långt, men det som har hänt liksom är att man har ju tagit itu med den så kallade grå ekonomin och man har sett på det som en sån här konkurrensproblem och som en osund konkurrens. Det här med att vissa företag, då till exempel inom städbranschen, utnyttjar sina arbetstagare och inte betalar skatter och gängse andra
sådana. De liksom agerar på ett sätt som är oschysst mot sådana företag
precis, som
följer reglerna.
Precis, och det har man då liksom tagit itu med och försökt på något sätt bearbeta. Men det som kanske har saknats är det att man skulle ha sett de här utnyttjade arbetstagarna som offer. Och sett att det är ju på basen av deras arbete som det här hela möjliggörs. Och det är kanske där som jag hoppas att den här publiciteten nu kommer att leda till att man ser på det här på något sätt på ett helhetsomfattande sätt. Inte enbart som osund konkurrens utan också som de här utnyttjade människorna som faktiskt är offer för brott.
Och nu har offentliga instanser, alltså kommuner, varit här i fokus. Och det som alltså har skett i vissa fall är det att det finns firmor som erbjuder sina tjänster, städtjänster, något billigare, kanske än några andra firmor. Och då har de som ansvarar för de här uppköperna, upphandlingen som det heter i kommunerna, då som i kommuner som ofta har en pressad ekonomi, valt att anlita firmor som då erbjuder tjänster för ett lågt pris, för det lägsta möjliga priset. Och samtidigt så brister övervakningen. Det här är på något vis problemet. Och människorna förstås som utnyttjar sig är dessutom sådana som är i en väldigt utsatt position i samhället. Så det är här i övervakningen till exempel som det brister.
Nu, ja, alltså det är många, kanske egentligen är mångfacetterat igen. Dels är det det att upphandlarna, om man då tänker på de här kommunerna och städerna, de har kanske inte tillräcklig kunskap om att det finns utnyttjande i Finland. De har inte tillräcklig kunskap om städbranschens problem. Och de har kanske inte kunskap om hur man i den offentliga upphandlingen skulle kunna använda sig av sådana kriterier som kanske då utesluter sådana dåliga aktörer, eller hur man då motarbetar det att man får sådana aktörer med i den där upphandlingen. Så det är liksom ett problem. Och sen det andra är att även om man kanske har en kommunal strategi med nolltolerans och så vidare, så förverkligas den inte helt i praxis. Att hur är den där enskilda upphandlingsjuristen som ansvarar för till exempel det där kontraktet eller de där kriterierna för den upphandlingen, hur tar hen den här strategin i beaktan? Och det är kanske där som det brister. Och sen det tredje som du sa, den här övervakningen. Att för att man på riktigt ska kunna motarbeta det här så måste man ju också övervaka. Man måste se till att även om det på pappret ser ut att allt står rätt till, så får de här arbetarna då den lönen som de är utlovade.
Men det argumentet som ofta används är det att vi har massor av firmor som vi anlitar. Det kan vara tusentals fall. Att hur ska vi som staden kunna övervaka det här?
Man kan argumentera på två sätt. Dels kan man säga att okej, om ni har nolltolerans så då måste ni övervaka alla, kosta vad det kosta vill. Men jag förstår förstås att en kommun har ofta en ansträngd ekonomi. Så då ett sätt att motarbeta det här är att man gör en riskanalys. Att man då i det här upphandlingsskedet för det första analyserar att vilka är riskbranscherna. Kommunen köper nu antagligen inte av tusentals städbolag, men de köper ju av tusentals olika bolag. Och det finns olika risker inom olika branscher. Att man då liksom först fundera på vilka är de här riskbranscherna och sen gör där då övervakning. Om inte man kan övervaka alla så ska man då göra någon slags stickprov. Men att poängen är den att man överhuvudtaget då övervakar. Och framförallt tala med de här arbetstagarna om deras förhållanden. Det räcker inte att man bara tittar på papperna, för de kan man ju fuska med.
Alltså jag minns när jag gick i skolan, så då var städpersonalen alltid där när jag var i skolan. De var en del av den här skolgemenskapen. De anställdes av staden. Nu är det så att aktörerna är mycket mer anonyma i och med att man köper de här tjänsterna av utomstående bolag. Det betyder att de arbetstagarna inte är på samma sätt en del av den här gemenskapen, arbetsgemenskapen. Och då tänker jag att om någon jobbar i skolan hela tiden, så då har man en insyn, då vet man precis vilken lön den här personen får och man vet hur mycket den här personen arbetar. Så jag funderar helt enkelt att varför har man övergått till ett sådant här system? Varför måste vi nu upphandla de här tjänsterna och köpa dem utifrån? Varför kan vi inte göra som vi gjorde tidigare?
Jag antar att den största enskilda orsaken är pengar. Man tänker att det är billigare att sälja ut sådana icke-kärnproduktion eller verksamhet eller tjänster. Att det blir billigare i längden att sälja ut det till någon bolag. Men alltså, jag tycker att situationen är den som den är. Att ganska mycket i vårt samhälle har sålts ut. Om man liksom fokuserar på sina egna kärntjänster eller kärnaktiviteter. Men det betyder ju inte att man inte fortfarande skulle kunna ha den där städaren som de facto är där på skolan eller arbetsplatsen som en del av sin arbetsgemenskap. Det börjar ju med att man säger hej åt den här människan och talar med den och hen och frågar, vet du, hur det går och får du din lön och är allt okej? Och över en längre tid kanske man lyckas få någon slags förhållande till den här personen, att om det är något problem så vågar han eller hon tala om dem. Att det viktiga är ju att de här städarna ses som en del fortfarande av arbetsgemenskapen. Och det är förstås svårt om de kommer mitt i natten, då förstår jag att det är svårt att tala alltså med dem. Men om det är sådana personer som är där till exempel i skolorna på dagtid och så vidare, så lärarna kan ju tala med dem och så vidare.
Ja, alltså på en arbetsplats tänker jag att ofta man kan ha gemensamma kaffepauser till exempel och sånt. Och det är ju där som ofta mycket av den här utbytet av information i den här normala interaktionen mellan människor sker. Och det är på något vis det som skulle vara viktigt också, att de här människorna är liksom just en del, som du säger, av en arbetsgemenskap.
Jo, och jag förstår att det är svårt i en till exempel städbranschen där de här städerna har ju väldigt kort tid på sig att utföra de här uppgifterna. Att sen använda en annan del av tiden till att sitta på kaffepaus kan vara helt enkelt en ekonomisk omöjlighet. Men jag tycker att det viktiga är att man liksom identifierar och ser de här städerna. Att de inte bara är någon anonym massa som går omkring där som man inte ens säger hej åt. Att jag tycker att det är det första, viktigaste kanske. Att man, ja.
Och sen vid sidan om det här så behövs det ju också helt en formell övervakning.
Absolut.
En sån här övervakningsmekanism kräver resurser, för övervakningsmekanismen är människor de facto som också ska få lön. Och om vi har väldigt många företag till exempel så behövs det ganska många människor att sköta den här övervakningen och att allt går rätt till. Men nu är ju just problemet på ett sätt det att kommunerna vill spara pengar. Och hur ska man då lösa en sån här ekvation på något vis? Om du vill spara pengar, men sen samtidigt om du ska spara pengar genom att köpa tjänsterna utifrån, men det kräver mera övervakning. Så för mig, min matematiska förmåga säger att det här är ganska svårt.
Nå, ett sätt att komma ur den här situationen kanske var att börja betala lite mer för de där tjänsterna. Så då slipper man kanske den där övervakningen till den grad som den kanske idag då skulle behövas. Och där tror jag att det viktiga är helt enkelt att börja se på hur de där upphandlingarna görs. Att öka på kunskapen bland upphandlingspersonerna, upphandlingspersonalen. Och att sen fundera på de där kriterierna. Så att man skulle kunna på något sätt redan i den där upphandlingsskedet förstå sig på att det kontrakt man gör är sakligt och att allting är okej. Men det är ju sagt klart att det är inte helt 100% säkert. Att fortfarande så påstår jag att det krävs någon viss sorts av övervakning. Och där har vi faktiskt på Heuni gjort en sån här guide som kom ut alldeles nyligen. Med sån här 5 steg till att göra en det här ansvarsfull upphandling och en ansvarsfull sån här uppköp av tjänster. Och övervakning är en av de här 5 leden i vår guide.
Men jag tror också att för de flesta människor är det här en lite på det sättet osynlig fråga, eller har åtminstone varit, att det finns människor som vet om det här, experter som vet om det här, politiker som bevisligen också vet om det här. Men vi som medborgare i en kommun, invånare i en kommun, så jag tror att vi i vanliga fall inte riktigt reflekterar över att det här också i sista hand är politiska val. Det vill säga, när vi nu har ett kommunalval på kommande, på våren, så jag undrar att hur många av oss egentligen tänker att okej, de här resurserna som vi då använder och vill spara, att det är just det som konkret innebär det när vi gör de här upphandlingarna. När vi vill köpa tjänster billigt, så det är ett politiskt beslut egentligen. Vi ger egentligen ett mandat här, men ofta tror jag att vi är mera bekymrade över att skatteprocenterna är låga eller så vidare. Att det är inte någonting som händer bara där någonstans det här, utan det finns ett demokratiskt ansvar också, eller hos oss alla kanske på det sättet.
Det här det är ju en väldigt komplicerad balansgång det här. Jag förstår liksom å ena sidan det att det är ju klart att kommunerna inte har så mycket så bra ekonomi. Men sen å andra sidan så borde kommuner som då skattebetalares, eller som använder skattebetalares medel, då göra etiska upphandlingar till exempel. Och där måste man hitta någon slags liksom balans. Och kanske det i längden om man skulle fundera just mer på hur de där upphandlingarna görs och vad de där kriterierna är och så skulle det kanske i längden ändå bli billigare än att sen då alltid ta det där billigaste. Och då påstår jag inte att alla kommuner alltid tar det billigaste, men det har varit trenden då speciellt inom städningen som kanske inte har liksom uppfattats som en problematisk bransch.
Nej, och sen finns det ju också en ojämlikhet mellan kommunerna eftersom den kommunala ekonomin är väldigt olika. Men den här frågan berör ju inte enbart Finland. Det är alltså i flera länder som arbetskraft exploateras. Och nu talar jag om länder som ändå har väldigt liknande lagstiftning, regleringssystem, samhällsmodeller som vi har. Till exempel jag har bott i London och där helt på basen av min vardags erfarenhet så sa jag att den här en liknande typ av exploatering skedde hela tiden. Jag har en sån känsla av att vi ofta tänker att arbetstagares rättigheter att de största problemen, att vi har kommit över de här liksom stora exploateringsproblemen. Att den historiska utvecklingen har lett till att nu har vi moderna samhällen där allt går bra. Och det här kanske förblindar oss ibland lite för det att det är inte statiskt. Utan det finns alltid nya sätt som människor kan bli exploaterade.
No, jo, alltså på ett sätt är det här ju en del av någon slags historisk kontinuum. Att man har haft utnyttjande under mänsklighetens historia. Och det baserar ju sig förstås på det att det finns människor som har en utsatt position som har att göra med att, om man nu tar helt på sån här makronivå, om liksom globalisk ojämlikhet. Och det att det finns delar av världen där folk inte har skäliga möjligheter till en skälig utkomst.
Så de kommer hit
eller de kommer till London eller till New York eller vart de nu far. Och sen är det då möjligt för dem, eller det enda möjligheten för dem är kanske att få ett jobb där de är på något sätt i utkanten av ekonomin, i utkanten av samhället. Och det är personer då, som du redan tidigare sa, inte har några rättigheter eller inte känner till sina rättigheter och inte kanske har språkkunskaper, inte har möjligheter att söka hjälp. Så det är klart att det är då lättare att utnyttja dem. Att på det sättet så är det här är en del av helt samma globala trend som överallt i världen. Men att kanske i Finland så fortfarande är den här andelen av människor som utnyttjar sig kanske då volymmässigt förstås mindre än i de här större metropolerna. Men att det är ju inte så att vi är på något sätt besparade det här fenomenet.
Men hur ska vi ta tag i det här?
No, det är ju förstås jättemånga sätt man skulle kunna ta i tag.
Såklart, men vilka skulle vara de här akuta?
No, helt så där akut, om man tänker nu bara på till exempel då städbranschen och de här frågorna som har kommit upp nu på senaste tid. Så borde vi få mer arbetsskyddsinspektörer som övervakar. De borde ha bättre mandat och möjlighet att ge någon slags sanktioner åt de här arbetsgivarna. Vi borde ha mer specialiserad polis. Vi borde ha mera och bättre förundersökningar. Vi borde ha mera samarbete mellan myndigheter. Vi borde ha bättre rättigheter för offer. För tillfället så har offer som definieras som offer för människohandel har väldigt bra med rättigheter och det är förstås jättefint. Men sådana som inte riktigt är offer för människohandel men ändå offer för utnyttjande får inte så mycket hjälp. Och de borde ha möjlighet då till någon slags tillfälligt åtminstone uppehållstillstånd under den tiden som de är här för till exempel en förundersökning. Så det är nu sådana helt myndighetsmekanismer. Men sen finns det också förstås möjligheter att kanske ändra på lagstiftning. Lagen som berör beställaransvar. Som har att göra med det att hur man som beställare är ansvarig för att kolla att papperna är i skick. Skulle kunna till exempel beröra hela kedjan. Så att man inte bara kollar den första underleverantören utan hela underleverantörskedjan. Och det här gäller då till exempel byggbranschen där det finns mycket, mycket sådana problem. Så att det finns nog möjligheter. Men det kräver förstås en politisk vilja och resurser.
Så vi kan göra någonting åt det här problemet. Vi har idag i nyhetspodden talat om exploatering av arbetskraft. Och med mig har jag haft Natalia Ollus, chef på Europeiska institutet för kriminalpolitik. Nyhetspodden utkommer i sommar på måndagar, tisdagar och torsdagar. Jag heter Johan Ekman. Tack till er som lyssnat och tack Natalia för att du medverkar.
Tack.